Ja, Jesus, jag bara tackar dig för den här folkgruppen. Jag tackar dig för de människorna, de du är. Jag tackar dig för att du har skapat dem. Jag tackar dig för att de är skapade till din ära. Ja, Jesus, jag bara ber dig för deras frälsning. Jag ber dig att du ska sända människor till dem med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Jag bara ber dig att du ska sända människor som är utrustade, som kommer med en vishet om hur de kan dela evangeliet på ett effektivt sätt, på ett hållbart sätt. Så Herre, jag bara ber att du ska öppna deras ögon, att du ska öppna deras öron, att du ska öppna deras hjärtan, att du ska göra dem tillgängliga för evangeliet, att när de hör att de ska få inse att du är den sanna guden, att du står över allting, att du är herrars herre och du är kungars kung. Och Herre, jag bara ber dig att du reser upp människor i denna folkgrupp. Jag ber att du sänder människor att skörda bland dem. Och Herre, jag ber att vi ska ha bröder och systrar utav från Yadav i himlen och sjunger lovsång till ditt namn. Jesus, jag ber dig att de få kristna som lever där, jag ber att de få kristna som finns bland dem, att de ska få bli frimodiga vittnen. Jag ber att de ska få bli vittnen till till människor i sin närhet, människor som inte har någon aning om vem du är. Jag ber att du ska ge dem en frid och en ro att få dela evangeliet om dig mitt under förföljelse och elände. Och Herre, vi bara lyfter upp dem inför dig och inför din tron, inför ditt ansikte. Jesu namn, amen. Tack så mycket. Vi kan ta bort den där. Yes. Det här kommer bli en liten blandning av ett bibelstudie och en predikan, men jag hoppas att den här boken ska få tala för sig själv. Syfte är någonting som alla söker. Syfte är någonting som även utanför kyrkan som folk söker. Vad är min roll? Vad är mitt syfte i denna värld? Vad är det jag ska göra? Man söker någon slags mening med livet. Inom kristna kretsar så pratar vi om vad vi är kallade till. Vad är vi kallade till att göra? Vad är Guds kallelse över våra liv? Men vad har vi för syfte? Varför finns vi till? Vad är syftet med skapelsen? Och varför finns vi till från första början? Varför kom Jesus till jorden? Varför led han och dog på ett kors för våran skull? Om jag skulle fråga er den här frågan så tror jag skulle få många olika svar. Men ett svar som jag har fått under min trosresa är att Gud älskar oss så otroligt mycket och han vill dela med sig av sin kärlek. Och det är därför som han har skapat oss. Han vill ha relation till oss och vi är skapade till att leva i relation till honom. Och jag säger inte att det inte är sant, det finns mycket sanning i det, men jag tror och är övertygad om att det ligger en stor betoning på just det. Stor betoning på Guds kärlek över våra liv. Och ibland kanske vår tro blir lite gullig och lite fluffig och ibland kanske vi gör Jesus lite till en teddybjörn som finns där för att trösta mig, som älskar mig, som vill mig det bästa, som jag alltid kan vända mig till. Och ja, det är sant. Det är hos Jesus som vår själ finner sin ro. Han älskar oss och vi kan alltid vända oss till honom. Men vad är mitt ansvar i det hela? Ibland kanske vi sätter oss själva i centrum, i alla fall jag. Där Jesus och Gud får bli en kompanjon på min resa i mitt liv. Där vi blir kanske lite egocentriska och hamnar på en plats där det mest handlar om mig och mitt liv, som Gud får hänga med på en liten kant. Och om vi har en våg med Guds storhet på ena sidan och Guds kärlek på andra sidan, så tror jag om vi backar tillbaka i historien så tror jag vi låg i ena diket och fokuserade väldigt mycket på Guds storhet. Men nu tror jag det har vänt och vi kanske fokuserar väldigt mycket på Guds kärlek och Guds kärlek över våra liv. Och jag vet inte om du håller med mig, men jag tror vi måste hitta någon balansgång mellan det. Jag kommer gå igenom rätt många bibelställen nu, så häng med mig. I Jesaja 43, vers 67 så står det: för hit mina söner från fjärran, ifrån, och mina döttrar från jordens ände. Var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, som jag har format och gjort. Jeremia 13, vers 11. För liksom en mans höftskynke är nära hans höfter, så lät jag i hela Israels hus och hela Juda hus vara nära mig, säger Herren. Det skulle vara mitt folk till berömmelse, till pris och ära för mig. Men det vill inte lyssna. Psalm 106, vers 7-8. Våra fäder i Egypten tog inte lärdom av dina under. De tänkte inte på dina många nådegärningar utan gjorde uppror vid havet, vid Röda havet. Men han frälste den för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Det finns i Andra Samuelsboken 7, vers 23. Finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel? Det som Gud själv kom och friköpte åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt. Du har gjort storverk för dem och förunderliga ting för ditt land och inför ögonen på ditt folk, som du friköpt från Egypten, från hedna folken och deras gudar. Hesekiel 20, vers 14. Men det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför det folk som sett mig föra ut dem. Första Samuelsboken, kapitel 12, vers 20-22. Samuel sa det till folken: var inte rädda, ni har gjort allt detta onda, men vik inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar som varken kan hjälpa eller befria, för det är bara tomhet. För sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har bestämt sig för att göra er till sitt folk. I Hesekiel 36 så står det om den kommande Messia Jesus. 36, vers 21. Då vill jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland folken dit de kom. Se därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland folken dit ni kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag visar mig helig bland er inför deras ögon. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ett land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och vers 32. Men ni ska veta att det inte för er skulle jag göra detta, säger Herren Gud. Jesaja 43, 25 så pratar det också. Eller hela kapitel 23 så pratar också om den kommande Messias. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Johannes 7, vers 18. Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han är sann och ingen orättfärdighet finns i honom. Johannes 12, 7-28. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Johannes 17, vers 1. När Jesus hade sagt detta lyfte han blicken mot himlen och bad: Far, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Första Petrusbrevet 4:11. Om någon talar så ska han tala i enighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med en kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evighetens evigheter. Amen. Apostlagärningarna 12, vers 21-23. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud, och höll tal till dem. Då ropade folket: det är en Guds röst, inte en människas. Genast slog en herres ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Uppenbarligen så bryr sig Gud ganska mycket om sin ära, Uppenbarligen så bryr sig Gud ganska mycket om sitt namn skull. För hit mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände, var och en som är uppkallad efter mitt namn, som jag har skapat för att jag älskar dem, nej, som är skapat till min ära. Hela Israels hus och hela Judas hus var nära mig, säger Herren. Det skulle vara mitt folk för att jag älskar dem, nej, till berömmelse, pris och ära för mig. Våra fäder i Egypten tog inte lärdom av dina under. De tänkte inte på dina många nådegärningar. De gjorde uppror vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för att han älskade dem. Nej, för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Men det jag gjorde skedde för att jag älskar er. Nej, det jag gjorde skedde för mitt namns skull. För att det inte skulle bli vanärat inför det folk som har sett mig föra ut dem. Jag är den som utplånar dina synder för att jag älskar dig. Nej, jag är den som utplånar dina synder för min egen skull. Jesaja 48, 9-11 så står det: men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min ära skull är jag tålmodig så att du inte blir utrotad. Se, jag har luttrat dig men inte fått något silver. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull, för min egen skull gör jag det. För hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. När Mose pratade med farao och sa släpp mitt folk, så står det att Gud gjorde faraos hjärta hårt och han släppte inte dem. Och faraos hjärta förblev hårt förhärdat. Och plåga efter plåga kom, men faraos hjärta förblev förhärdat. Varför? Om jag tolkar detta så hade farao släppt Israels folk tidigare om Gud inte hade gjort hans hjärta hårt. Om farao hade släppt Israels folk när Mose slängde sin stav på marken och den blev till en orm, så hade nog folk ryckt på axlarna, för det var något som faraos egna magiker kunde göra. Men Gud hade planerat 10 plågor, var den sista dödade allt förstfött. Och alla dessa plågor var till för att ge Gud ära och fruktan, och ge fruktan för Gud. Rykten om Israels Gud spred sig, och han gjorde faraos hjärta hårt för sin äras skull. Han gjorde faraos hjärta hårt för att Egypten skulle inse att han är den sanne guden. Och sanningen är den att Gud behöver inte mig. Sanningen är den att han behöver inte dig och han behöver inte oss. Han är allsmäktig, allvetande. Han står över allt och alla. Han är kungars kung, han är herras herre. Han är alfa och omega, början och slutet. Han är fullkomlig. Han behöver inte ha en relation med mig. Gud hade egentligen inte en anledning att skapa denna jorden, att skapa oss. Han var inte ensam. Det var inte så att Gud satt och behövde en kompis. Han skapade oss för att ha någon att umgås med. Gud är inte beroende av en relation till oss. Gud skapade denna världen först och främst för sin äras skull. För sitt namns skull. Han skapade ett förbund mellan honom själv och Israel först och främst för sin äras skull. Han förde Israels folk ut ur Egypten först och främst för sitt namns skull. Jesus kom till denna världen för att först och främst förhärliga fadern. Han dog på korset och förlät våra synder först och främst för sitt namns skull. Tänk dig en anställd och en chef på ett företag som är goda vänner. De känner varandra väl, de umgås utanför jobbet, de kanske spelar squash och golf tillsammans, jag vet inte. Men det är i alla fall väldigt goda vänner. Men ändå kvarstår det faktum att en är chef och en är anställd. Och det måste respekteras. Om chefen ändå ger sin vän en arbetsuppgift som den anställde inte gillar, Och den anställde bestämmer sig för att inte göra den, för att han tänker att sin vänskap med chefen kommer låta honom slippa det, kommer låta honom slippa undan. Så funkar det inte så. Även om det är vänner, så kvarstår det faktum att en är chef och en är anställd. Och den anställde måste följa och lyda det chefen säger. Och ibland kan detta vara våran relation till Jesus, tror jag. Vi blir väldigt familjära med Jesus. Det blir vår bästa vän, så vi nästan glömmer bort att han också är chef över våra liv. Vi nästan glömmer bort hans plats i våra liv. Och han är först och främst våran chef, men också våran bästa vän. Vad är vårt syfte? Vad är vi kallade till? I första Korinthierbrevet 10:31 så står det: alltså om ni nu äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vi är först och främst kallade till att ära Gud. Vi är först och främst kallade till att ge ära till hans namn. Det är den högsta kallelsen över våra liv. Så ära jag Gud. Ära jag Gud när jag kör bil. Ära jag Gud med min kropp. Ära jag Gud med mina matvanor. Ära jag Gud när jag äter. Ära jag Gud med min ekonomi. Ära jag Gud på fikarasten på jobbet. Ära jag Gud när rasten är 15 minuter och jag sitter 20. Ära jag Gud i mitt äktenskap. Ära jag Gud med min tid. Ära jag Gud med mina rutiner. Ära jag Gud. Du kan själv avsluta den meningen. Man kan fortsätta länge. Vårt högsta syfte i livet, vår högsta kallelse, är att ge ära till Guds namn. Men i Filipperbrevet 2:6 så står det: han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyten, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Trots allt detta så är det denna guden som böjde sig ner och tvättade lärjungarnas fötter. Trots allt det allra lägsta man kunde göra i den kulturen. Trots detta så är det denna guden som beskriver sig som en far som står och blickar ut över horisonten och väntar ivrigt på att få se sin förlorade son komma tillbaka. Trots detta så är det denna guden som antog en tjänares gestalt, som inte räknade sig jämlik med Gud, trots att han var Gud och var lydig ända in till guden, ända in till döden, döden på ett kors. Det är denna Gud som har gett oss barnarskapets ande så vi kan ropa Abba fader. Och gör inte detta våran Gud så mycket större, att hans kärlek är så ofantligt stor för oss? I Saltaren, psalm 8, vers 4, så står det: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, var det då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom? Vi tjänar en otroligt stor Gud. Om du har tid så skulle jag verkligen uppmuntra dig att gå in på YouTube och söka på Louis Giglio och hans predikan på How Great Is Our God, där han ger en kort introduktion till vårt universum och hur ofantligt stort vårt universum är. Och hur Gud håller hela universum mellan sina fingerspetsar och hur otroligt små vi är i förhållande till Gud. Men ändå så älskar han oss. Ändå ser han till oss. Ändå så kom han till den här jorden och dog för oss. Är inte det ofantligt stort? Vad är då en människa att du tänker på henne, en människa och sån att du tar hand om honom? Vår Gud är en otrolig, otrolig Gud. Först och främst är vi kallade till att leva till hans ära. Att ära hans namn med hela våra liv. Som vi sjöng i salmen nyss: jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Jag vill göra hela mitt liv till en lovsång till dig. Jag vill ära dig och ge pris till ditt namn med min livsstil, med allt jag gör. Yes. Och Jesus, jag tackar dig för att vi får leva på den här jorden. Vi är så otroligt små i jämförelse med dig. Men ändå så älskar du oss. Ändå så kom du till den här jorden och dog för oss. Ändå så ser du till oss. Och Herre, jag bara tackar dig för det. Jag tackar dig för din karaktär. Jag tackar dig för det i våra liv. Och Jesus, jag bara ber dig att vi ska få inse mer och mer vad det handlar om att ära dig. Jag bara ber att vi ska få en större insikt i vad det handlar om att ge ära till ditt namn och ära dig med hela våra liv, med alla aspekter. Herre, jag bara ber dig att vi inte ska få vara några att vi ska leva efter det ord vi säger med hela våra liv. Att det inte ska få bli en religion där vi sitter på söndagen vid kyrkan och har det gött en god stund med dig, men att vi sen resten av veckan på våra jobb och på våra platser där vi befinner oss inte lever upp till det vi tror på. Herre, jag bara ber att du ska ge oss en styrka, en hopp och en vishet i att leva hela våra liv för dig och för din ära. I Jesu namn, amen. Tack så mycket. Kan lovsångsteamet komma upp och sjunga.